Ja, men om inte och hälsa välkommen till Omställningsakademin. Henrik Ny heter jag då och forskar inom hållbarhet, framförallt på Blekinge Tekniska Högskola. Och idag så är vi här då för den podden som kallas Omställningsakademin. Och det går ut på att se vad är det som behövs inom olika områden för att vi ska kunna få ett hållbart samhälle och vad är de stora åtgärderna som skulle kunna ta oss i mål. Och idag så tittar vi på AI och digitalisering och machine learning, den typen av begrepp. Vad kan det hjälpa till med om vi vill ha en hållbar utveckling? Och då har jag ju till min glädje en liten panel här också. Vi börjar med Victoria Jonsson från Cybercom. Jon Lindén från Econo Solutions. Ja. Och Helge efternamn. Helge
Birgerheim.
Just det, från gymnasieprogrammet.
Ja.
Ja. Så det som tänkte göra här nu först är att ta en liten inåkning så att säga till det här med hållbarhet. Och sen så kommer vi gå igenom vad är AI, vad är machine learning och hur kan det bidra med detta. Ja, en ganska ung publik, vilket är glädjande. Det som är mycket på tapeten nu vi har satt upp de här också, det är de här Agenda 2030 som handlar om de globala målen för hållbarhet. Är det någon som vet hur många mål det är?
17.
Ja. Och undermålen, eller alltså de målen som är på nästa nivå. Ja, det är uppåt 169, ja just det. Så det är ganska komplext helt enkelt det här. Väldigt många mål och det är bra. Men vad vi har jobbat med mycket i vår forskning då är att förenkla detta på ett sätt så att det blir lättare att jobba med helt enkelt. Och i en annan projekt som vi har jobbat med så har vi tagit fram indikatorer för vad vi kan jobba med på hållbarhetsområdet. Och egentligen handlar det om tre saker kan man säga. Det handlar om utsläpp. Ni känner ju till klimatproblematiken vi har och så, att vi släpper ut för mycket koldioxid. Men det är andra utsläpp vi också har. Och de är ju ett gemensamt problem kan man säga. Att vi låter koncentrationen av olika ämnen öka i naturen. Så det är ett problem och där har vi nämnt det här då, klimatgasutsläpp, det är koldioxid till exempel. Men det kan också vara annat. Är det någon som kan tänka sig något annat utsläpp det skulle kunna vara som ställer till problem?
Metan
till exempel. Det är i och för sig så lägger man det nog där.
Som,
men
utsläpp i sjöar.
I sjöar och sånt, ja. Mm. Partiklar till exempel, ja. Och då lägger man det snarare här på denna kategorin då. Och nästa stora bit, man kan säga att det är en tårt bit, är det om utsläpp. Nästa stora bit handlar om ytorna i samhället. Ytorna i naturen. Att vi använder väldigt mycket ytor för jordbruk, skogsbruk, men också för städer, för transporter och så vidare. Att det blir svårt att klara av allt som vi behöver. Sen har vi den sociala biten som handlar mycket om människors hälsa. Eller i det här fallet så tänker vi att man ska inte göra saker som skapar ohälsa. Och här resursanvändningen också. Att vi använder vi för mycket resurser idag så har inte framtidens generationer tillgång till dem. Man kan lägga till flera saker här. Och vi kommer nog komma in på lite olika bitar inom det sociala området så att säga. Sen är det också en sak som kanske bör nämnas att när man gör saker så blir det ju också en samhällskostnad ofta kopplat till det. Och då kan man behöva väga de här sakerna mot varandra. Ja, så det är lite grann överblicken av hur vi kan förenkla diskussionen kring hållbarhet kanske. Och nu tänkte jag inte ta mer om det utan gå in på det här med AI och artificiell intelligens och machine learning. Kan ni hjälpa mig att reda ut begreppen lite grann? Och kanske också berätta hur ni jobbar med de här frågorna. Så kan vi kanske börja med Victoria här.
Så till att börja med så är AI som man ofta hör väldigt, väldigt mycket om är egentligen ett ganska luddigt begrepp. Det, är liksom, det handlar ju bara om artificiell intelligens. Det handlar om att en maskin på något sätt kan ta ett beslut. Men det säger ju egentligen ingenting om vad det är man gör. Och maskininlärning då är egentligen vad man rent tekniskt gör. Det är att man gör så att liksom, hur gör man att den här maskinen kan från den här informationen ta ett beslut som säger så här. Och lite grann alltså inom teknikindustrin när man sitter och jobbar mycket med vad som populärt kallas då för AI så brukade vi alltid ha ett skämt på mitt förra jobb där jag jobbade på en startup inom AI då. Att de enda gångerna vi pratade om AI det var när vi ville prata med investerare. Därför det är liksom det är så här, det är ett buzzword egentligen som egentligen inte betyder så mycket rent liksom maskiniga, men du kanske vill lägga till lite mer om rena utvecklingen där.
Nej, jag tycker jag kan gå vidare. Som sagt, Jon Lindén från Econo Solutions. Och väldigt kort så sysslar vi med maskininlärning för IoT. Där vår utgångspunkt är att ska vi nu koppla upp alla saker efter att vi har kopplat upp alla människor så kan vi inte koppla upp 50 miljarder dumma saker utan vi måste få dem att bli lite smarta. Och ska vi då göra maskiner smarta så är det just maskininlärning. Det handlar om att titta på väldigt mycket historisk data och hitta mönster som man sen kan sammanföra för att på något sätt förutspå vad som kommer att ske. Vilket är användbart för väldigt många olika syften. Jätteanvändbart, men det är i grund och botten matematik. Och jag håller med om definitionen att AI i mångt och mycket är ett samlingsbegrepp, lite av ett modeord, funkar jättebra med investerare och maskininlärning är ju det som vi brukar prata om för att plocka ner det på en lite mer begriplig nivå. Jag tror ju mycket av den drivkraften som gör att vi ser det idag handlar ju om att vi har sett en teknikutveckling. Vi börjar samla in väldigt mycket data när det blir väldigt billigt att spara data. När storage blir billigt så behöver man samla in all data. Sen hade man svårt att hinna behandla all den datan. Och nu har det kommit till fatt med då datorkraft att kunna bearbeta den datan. Plus att teknikerna har utvecklats så att matematiken har blivit effektiva. Därigenom faktiskt kan hitta de här mönstren i enorma mängder data samtidigt som sensorer har blivit billiga vilket blir att man får väldigt många datakällor. Och det här är en jätteintressant utveckling för det påverkar så mycket. Även om det är ganska triviala förändringar så skapar det helt nya möjligheter inom väldigt många områden. Så det är det jag räknar med att komma in på under dagen.
Och Helge, om du vill lägga till något perspektiv som gymnasiestudent intresserad av nu hörs inte jag. Men jag ska se om jag är inte säker på att jag hördes där. Men om vi vänder mig till Helge då som är gymnasiestudent. Hur ser du på detta? Hur kommer du i kontakt med de här frågorna? Vad tänker du på om AI och sånt?
Ja, det jag tänker först, många tänker först kan jag tro är självkörande bilar. Det är ett ord, AI är ett ord som kommer upp ganska mycket när man pratar om dem. Men jag tänker också ganska mycket att kunna effektivisera väldigt mycket som vi har nu, som infrastruktur. Och nu förlorar jag här. infrastruktur och nej. ja.
Men det täcker i sig upp väldigt viktiga, stora bitar som jag tror många har pratat om också. Det här med infrastruktur och transporter naturligtvis. Men om vi då går in på det här lite grann med, vi kan komma till det med vad det kan bidra med och så, men hur ser det ut idag egentligen? Kommer maskinerna att ta över? Om vi börjar med någon sån här, om man har sett lite mycket science fiction filmer och sånt så en av de första frågorna man ställer sig, eller är man helt ute och reser då? Eller kan ni ge oss lite klartecken kring det?
Ja, så jag kan citera lite, det var Andrew Ng som är en av de absolut största inom maskininlärning på Stanford University och att oroa sig för att maskinerna ska ta över eller att AI ska ta över, det är lite som att oroa sig om överbefolkning på Mars. Vi är inte ens i närheten. Och för den delen så kan man alltid dra ut kontakten. Så det är ändå lite så att det finns många orosmoment inom artificiell intelligens eller inom maskininlärning och för den delen av all typ av automatisering. Det egentligen är den stora risken skulle jag säga är inte att vi kommer bli överlistade av maskiner egentligen. Problemet blir snarare om vi slutar tänka själva. Därför att om vi sitter och har en hel massa beslut som fattas av någon typ av algoritm som vi inte har någon insikt i hur den egentligen är skapad, vad det är för data som går in, att den datan som går in är av hög kvalitet, att den inte har en inbyggd bias, då betyder det att vi kommer göra oss väldigt, väldigt sårbara för saker som vi överhuvudtaget inte kommer att liksom, ha fått upp ögonen för.
Mm. Och om man tar Max Tegmark tar ju lite annat perspektiv på just hotet med AI och det jag framförallt tar fasta på i det han säger är att vissa saker vill vi inte testa oss fram. Det här att vi lärde oss att vi fick eld på någonting och sen satt man näven i det och det gjorde jätteont. Eller när det spred sig och man uppfann brandsläckaren. Det har ju liksom varit en trial and error variant vi har haft historiskt. Här kanske vi måste tänka efter före så att vi inte skapar den här multiplikatoreffekten med kunskapsexplosionen som vi inte kan kontrollera och singulariteten.
Singulariteten är väl just det här om att risken att AI skulle få intelligens och bara så att man förklarar.
Den dagen de själva kan egentligen utveckla ännu bättre maskiner, vilket innebär att vi väldigt snabbt reduceras till någonting betydligt mindre viktigt i sammanhanget. Så vi ska nog tänka efter före, men jag tror också just att det här är en ganska bra bit bort. Vi har långt dit, sen har utvecklingen gått jättefort, det sker exponentiellt, så det är ju frågan om när det händer och om det händer. Men jag är ju mer orolig för egentligen användandet av AI. Människan är ju egentligen oftare elak än maskinen. Och det är ju ändå tjusningarna när vi håller på med maskininlärning att i statistik traditionellt så bygger det på att du har en hypotes och sen försöker du egentligen bekräfta den hypotesen. Maskinen är helt okänslig, den har ingen prestige, den har ingen hypotes och den måste bevisa för att den har stäckt ut nacken eller hakan och sagt att det här är vad jag tror, utan den är helt okänslig. Så maskinen i sig är ju inte elak, utan det handlar just om hur man använder det. Det kommer användas till dåliga saker, det är inget tvivel om det. Men i grund och botten så har jag ändå tro och förhoppning om mänskligheten. Och då är tekniken en jätteviktig faktor för att vi ska klara de här målen och för att ställa om så är tekniken en förutsättning. Jag ser det mer som en möjlighet än en hot, men vi ska inte förbise hotet för det kan vara lite ödesdigert att inte tänka efter för det.
Ja, men det var intressant och så man kan vara lite lugna då när man ser de här science fiction-filmerna, så det är ganska långt bort. Skönt. Okej, men ska vi ta lite grann på mer om det här med vad kan det verkligen hjälpa till? Vad skulle kunna få en verklig effekt på det här med minska klimatutsläppen eller och vad finns de olika kompromisserna man kanske måste göra egentligen, för vi kanske börjar med mycket IT-prylar och minska utsläpp, effektivisera, men å andra sidan så använder vi många metaller då, sällsynta resurser, och det kanske blir dyrt i början och så, om vi kan gå in lite grann kring det, vad tror ni där, vad kan det verkligen göra nytta? Och kan vi ta den?
Ja, alltså till att börja med så har vi en väldigt stor potential inom bland annat energieffektivisering. Just att kunna se mönster på elanvändning på olika ställen, kunna dra ner på vissa andra ställen. Det är en förutsättning skulle jag säga att kunna för förnybara energi, att det ska bli något riktigt stort, är att vi faktiskt kan kontrollera distribuerade elnät. På ett sätt som är ganska svårt att göra om man inte har liksom sensorteknik på olika ställen. Men sen ser man ju också, och man ser väldigt handgripliga exempel på det här med energieffektivisering även hos företag. Om man tittar på till exempel Googles DeepMind som har jobbat med energieffektivisering på deras egna datacenter. Och då ska man ju betänka att datacenter i dagsläget tar upp ungefär 3% av världens, liksom, världens elanvändning. Och de har lyckats minska sin elanvändning med 40% genom liksom, att använda AI då. Så det är ju det här liksom, där AI har verkligt stort potential är ju just där vi har otroligt mycket datamängd av högkvalitativ data som vi kan hitta mönster i och där kan automatisera. Och det går ju även för utsläpp på fabriker och liknande och sådana saker där man jobbat på en del kolkraftverk också genom att sätta sensorer uppe på skorstenar för att kunna, kunna minska måste jag tänka, nitrous oxide.
Kväveoxider,
tack. kunna minska utsläppen där, vilket är en, också en väldigt stark växthusgas. Så överhuvudtaget var, när vi pratar effektivisering inom liksom ganska traditionella typer av industrier så kan man gå väldigt, väldigt snabbt framåt egentligen.
Mm. Och jag tror, först och främst är det viktigt att inse att AI, maskininlärning, är en teknik. Det är en facilitator. Det är i sig ingen produkt. Vi kommer inte gå ut i affären och köpa en AI. Även om vissa områden, så som de här röststyrda assistenterna, har försökt att kidnappa det uttrycket, så är det en facilitator. Och det är en facilitator som är intressant för väldigt, väldigt, väldigt många områden. Och jag tror, precis som Victoria är inne på här, att det som AI är väldigt bra på, det är att optimera. Att ta liksom någonting, titta på det, hitta vad är den bästa vägen framåt. Och då finns det väldigt många områden som vi kan optimera. Och transportsektorn är onekligen en faktor som påverkar de här stora kakbitarna med utsläpp. Och utnyttjandegraden av lastbilsutrymme är ju en bidragande faktor till att de har svårt med lönsamheten. Och där är AI jättebra på att planera. När det kommer till enorma mängder data som ska försöka samordna och hitta vad är den bästa rutten, på samma sätt som den hittar bästa rutten åt er på GPSen när ni ska ta er, kanske inte nödvändigtvis hem, men vart ni nu ska ta er. Den är jättebra på att göra den typen av beräkningar och därigenom köra effektiva än vad någon människa någonsin kan göra i form av att räkna ut det manuellt. Det kan även titta på sån sak som att våran utnyttjandegrad av personbilar ligger på 5%. Resten av tiden står den stilla. Och kan vi då hitta sätt att bättre utnyttja den resursen som finns i form av bilar, dela den resursen. Det är också jättebra, för det ska inte sitta någon liksom och manuellt sköta det här, för då blir det för komplext och för dyrt, utan det kan automatiseras. Då kan vi utnyttja det bättre. Där kommer dock in en annan aspekt, och det är att det inte bara är teknik, utan det är också lite politik eller andra aspekter, att vi ser fortfarande bilen som en statussymbol. Och den måste bort, att det är transportmedel som alla andra, som är ett alternativ. Så det är liksom väldigt mångbottnat, men jag ser enorma möjligheter i att optimera flöden, utnyttjanden, elkonsumtion, elproduktion, alla sådana grejer. Sen så finns det ju då en ytterligare dimension på det hela som är kortsikt, långsikt och medellångsikt. Och det finns, om man ska dra fram liksom enorma visioner, så tror jag att AI är ju egentligen lösningen på det som har funnits i science fiction-filmer i 50 års tid. Teleportering. Att egentligen, om vi kan flytta våra sinnen till någonting som består av sensorer på Mallorca och som ger oss precis samma impulser som vi själva var på plats. Vad är då skillnaden egentligen?
Och då löser vi lite av klimatfrågan där också.
Exakt. Att vi kan ta bort mycket av resandet genom att vi blir mer och mer. Det är en långsiktig vision. Och det är frågan hur mycket det liksom kan hjälpa. Men ska man dit så måste man ta ut riktningen. Och då finns det vissa kortsiktiga grejer vi kan göra, och det är sånt man håller på med just nu. Optimering är ett jättevanligt område, men sen får vi nog ta staka ut riktningen och ambitioner med vissa långsiktiga grejer som jag tror kan bli rätt coola.
Mm. Vill du lägga till någonting också, Helge, om det här med möjligheterna och så? Som du, något du har...
Ja, det var väl det här med optimering jag tänkte på lite innan. Mer än det är jag inte så insatt i.
Jag tänkte på det också, att det är ju stora frågor det här. Det har ju stor betydelse. Alltså, AI är bra på att räkna och hitta en bra lösning. Men sen frågan, vad ska vi räkna på ungefär? Kan man säga så, att det är där någonstans omdömet behöver komma in och sånt. Och är det så då att vi måste ha, vi har pratat om det tidigare utanför den här podden då, att det kanske krävs ny form av lagstiftning, nya institutioner för att kunna hantera den här tekniken och möjligheterna med den. Jag tror du hade en liten idé där, Victoria, så du kan ju börja kanske.
Ja, vi satt och pratade lite innan här på tåget på väg hit. Men, och det här är ju lite av det hotet. Alltså en fråga som kommer upp mer och mer nu är ju det här med, det är ett fantastiskt ord som jag inte ens tror finns på svenska, bias. Det här att man har lite förutfattade, att det finns förutfattade meningar inbyggda i någonting. Och det är ju en väldigt stor grej inom machine learning, och det är egentligen någonting som man jobbar med ganska mycket. För det är allt ifrån, ja, men om du ska sitta och ha en liksom maskin recognition, liksom, vad heter, igenkänning av bilder på hundar, så kan du inte bara visa bilder på chihuahuor. För då kommer den bara kunna se chihuahuor, och den kommer inte kunna se att en labrador också är en hund. Och det funkar lite på samma sätt med alla annan typ av AI också. Det ser vi ju väldigt mycket nu när Apple kom ut med iPhone X. Där så var det väldigt många i Asien då, som tyckte att det här var ju fantastiskt med det här med eye recognition. Man skulle kunna gå in på telefonen och göra saker på det sättet. Förutom att det inte funkade. Därför de hade inte tränat det på asiater. Och det gjorde att de inte läste, liksom, ja, men de sa till dem att de behövde öppna ögonen lite mer. Och det blir ju jättefel. Och detsamma så finns var det ett viralt några år tillbaks på en från en nigeriansk kille som visade en videoklipp på när han skulle försöka få tvål på toaletten på hans kontor. Och han stod och viftade där med handen under den här tvåpumpen. Kom ingenting, och han stod där och skrattade. Tills han tog in sin då vita kollega som viftade under, och han fick tvål på en gång. Och till slut så la han en pappershandduk över handen, och då fick han tvål. Därför där har man suttit och det är inte så att de som har gjort den här tvålpumpen har suttit och byggt in och sagt att det här ska bara fungera för vita personer. Utan det är ju så att man helt enkelt har tränat liksom sensorer och liknande sådana saker på en viss liten kategori av människor. Och där så har vi ju tyvärr också så att i Silicon Valley bland annat så är det ju mest män också. Så det är liksom det allra mesta AI, eller liksom machine learning som finns. De flesta algoritmerna är byggda med män som målgrupp och mest västerländska män. Och det är ju lite det här liksom som en förklaring på vad man kan göra för fel. Och det här är ju liksom blir lite små lustiga exempel, men det kan bli väldigt mycket värre. Och där bland annat så ser vi ju att man använder olika typer av algoritmer för att bestämma hur hög riskfaktorn är för förbrytare att begå brott igen. Det här använder man i flera stater i USA. Bland annat var det ett fall med en kille som heter Loomis i Wisconsin som hade då begått något brott. Jag kommer inte ihåg vad det var, om det var att han hade stulit en bil eller någonting. Jag vet inte om du kommer ihåg den också. Men det var inte jätteilla. Men då det här var då kom juryn tillbaka med en riskfaktor bland annat då, som den här en algoritm hade räknat ut som sa att den här personen är högrisk. Han kommer begå brott igen, och han fick ett jättehårt straff på grund av det. Och han överklagade det här, och det gick vidare till State Supreme Court i Wisconsin, men han fick fortfarande nej. Han hade klagat då på att jag vet inte hur den här algoritmen har räknat ut att jag är högrisk. Och då är det ju tyvärr så att algoritmer för företag som jobbar inom machine learning håller de här algoritmerna väldigt hemliga. För det här är ju trademarks. Det här är där hela värdet för företaget sitter. Du vill inte sitta och göra den här algoritmen offentlig. Så ingen, vare sig de som hade köpt upp då i staten då, hade riktig koll på vad den här algoritmen använder. Och för den delen inte alla på företaget heller. Så där kom det ju fram till att den här snubben fick då ett hårdare fängelsestraff, för ingen vet varför. Och det här är ett väldigt bra exempel då på varför vi måste vi måste ha reglering som säger hur får sådana här beslut fattas. Om vi ska sitta och ta beslut som har den här effekten på människors liv, då måste vi veta varför. Det måste finnas någon person där som kan säga, vad är det för data som har gått in här? Varför ger vi den här klassificeringen för den här personen? Bor de bara i fel område? Och sen måste vi också ha någon typ av, tycker jag, någon typ av institution som faktiskt kan gå in, en statlig institution som kan gå in och faktiskt göra någon typ av, vi har Läkemedelsverket, det är inte vem som helst kan gå ut och sälja läkemedel. Vi måste ju ha samma sak för algoritmen som har en effekt på människors liv också. Det måste finnas någon typ av säkerhetsklassning även där, skulle jag argumentera i alla fall.
Mm. Och faktum är att problematiken är ju större än så, att det är inte bara en fråga om vilja, utan många av de här algoritmerna går inte att beskriva i ord som vi kan förstå. Det är lite grann dess styrka. Och jag brukar säga att vi kan ju ta 3-4 olika variabler och väldigt lättfattade beslut. Kommer vi upp i 7 variabler så har vi lite svårare att förklara varför, utan då börjar vi närma oss det här att, men min magkänsla säger. Magkänslan är ofta den här sammantagna erfarenheten man har som ligger till grund för varför man fattar ett beslut som är jättesvårt att sätta ord på. Det är just det som egentligen AI-maskininlärning gör. Det sätter ord på den. Den gör om det till en algoritm. Den gör det mer faktabaserat än känslobaserat. Men det är omöjligt för oss att beskriva och prata om. Så det är liksom en omöjlighetsfaktor i det hela också. Och det där är en jätteviktig bit. Att vad ligger det här till grund för? När vi håller på med maskininlärning i produkter så är det en väldig skillnad om det som så att den datan som kommer ut av vad vi gör ska användas för att visas i en dashboard, i en rapport, eller om den ska skicka ett larm att någonting bör undersökas, eller om den automatiskt ska ställa om någonting i maskinen. Det måste finnas, och det är del av också tekniken, att man har trolighetsfaktorer och sådana saker som beräknas med hur korrekt kan jag komma fram till att den här prediktionen är, etc. Men det kommer uppstå en hel del lustiga situationer. Vill ni ha lite kul så kan ni googla på Chihuahua och Blueberry Muffin. För där kan ni se utmaningen med bildigenkänning som är automatiserad. Men lustighet är sin sak. Vi vill inte ha det när det kommer till livsavgörande beslut. Det håller med om till fullo. Då är jag inne på att Sverige har en väldigt intressant situation. Vi är skitduktiga på att certifiera saker och ting. Vi är skitduktiga på att standardisera saker och ting. Det är inte för inte vi har så mycket inom telekomindustrin som är standardiserat, som har sitt ursprung i Sverige. Det är inte för inte vi har TCO som arbetsmiljösäkra skärmar och sådana saker. Man sätter nästan. Vi är jätteduktiga på att sätta upp det. Och det tycker jag att det kan vi göra här också. Kan vi göra det med incitament så är det väldigt bra snarare än regler. Men vissa saker måste regleras. Och jag har en bit till som jag tror kan vara en intressant aspekt just när det kommer till samhällsfrågan med det här. Man brukar i maskininlärning AI-sammanhang säga att data is the new oil. Att det är oljan. Liksom, här finns sånt värde. Det intressanta är ju egentligen vad man gör med oljan. När den raffineras. När den då används för att köra bilar, lastbilar, det blir plast eller vad det är för någonting som du gör med den. Men råvaran kan i sig vara en jättebra tillgång. Här finns en möjlighet när man pratar om öppen data. Att exempelvis samhället tar ett ägande av den öppna datan. Att den tillgången inte nödvändigtvis måste ägas av kommersiella intressen. För då kan man också ställa krav. Man kan exempelvis ställa krav på att du måste ange vad du ska använda den till för att det ska beslutas om du får tillgång till den gratis eller om du måste betala för den. Att det finns ett styr. Då blir det lite grann en demokratisering av de tillgångarna som hade varit rätt intressant. Och det är också en bit som jag tycker man borde börja fundera på nu. Och det kräver att politikerna sätter sig in väldigt, väldigt bra i vad det här handlar om. Vilket inte är helt trivialt. Men jag tror att där finns en jätteintressant demokratisering av det vi håller på med här. Kan man dessutom reglera på ett bra sätt utan att det är begränsande? Men framförallt ge incitament. Mycket av den IT-boomen vi har haft i Sverige och varför vi har varit duktiga har ju att göra med hem-PC-projektet. Det är ju vedertagen sanning i dagsläget att det faktum att det hamnade datorer. Det var ju inte föräldrarna som fick hem-PC som blev så briljanta på att använda dem, utan det var barnen som då fick tillgång till en dator hemma. har drivit upp en hel generation av väldigt duktiga IT-personer som har startat bolag och liksom lagt grunden till det som vi ser i det svenska undret på teknikscenen. Kan man använda samma incitament för skatt? Det påverkar svenskarnas beslut. Är det skatt involverat och man kan få mindre skatt, då gör man i stort sett allt som står i ens makt för att liksom, utnyttja det på ett positivt sätt. Det är ett jättebra incitament. Så det här är en viktig fråga för att det här verkligen ska hända och för att det ska hända snabbt. Att man både sätter infrastruktur och möjligheterna men även tillgängligheten och att det inte blir som så att det är några få som sitter och skyddar alltihopa.
Stort tack. Ja, så jag fick ner några, jag ska sammanfatta lite grann vad vi har fått för förslag här. Dels granska algoritmerna. Så att om vi nu ska ha en önskelista på vilka nya institutioner behöver vi. Behöver kunna granska ungefär som Läkemedelsverket och så. Vi måste titta på det här med vem som äger data och att inte någon kan lägga beslag på den gratis och så. Vad vi är inne på här. Och att, ja. Och så var det ekonomiska styrmedel också. Mm. Ja. Intressant. Och när vi ändå tittar på det, vi pratade här lite innan också, att det här kanske är lite för begränsande när vi tittar på hur ser det ut med de här olika effekterna av den här teknologin. Då. Det är ju idag som det ser ut så här. Vi kan gå mot en del olika framtider här. Och det kan se ut, olika ut i de här framtiderna beroende på vilka beslut vi fattar just om styrmedel och sånt. Vi kanske har en plussida där vi verkligen lyckas utnyttja AI till någonting som är väldigt positivt för oss. Och så kan vi ha en minussida där vi inte lyckas med det och där vi kanske får många negativa effekter. Om vi tar en kort resonemang kring det också. Vad är det vi, den positiva och den negativa biten här i framtiden?
Krig är negativt. Det är typiskt som de områden man också pratar om just när det gäller AI, att du ska ha den här bilden av drönarkrigare som liksom går ut och fattar besluten själva om vem de ska döda eller inte. Och det är ju utan tvivel en jättedålig idé. Och det är det jag menar på att det är inte... Det är inte tekniken, det är inte maskinerna i sig som är elaka, utan det är användarna, hur man använder det. Och det där är ett jättefarligt område. Sen ibland så är det ju inte så att man så avsiktligt använder det för något som är grymt eller fel eller elakt. Utan ibland blir det bara fel. Och då är vi inne på de sakerna som bland annat Victoria berörde innan, att man har en god avsikt men sen blir riktningen väldigt tokig, där det blir kontraproduktivt och motverkar egentligen syftet. Men om man... vi brukar ha ett vedertaget råd, och det är att börja inte med att koka hela havet. Att göra små steg, för då blir det mycket, mycket mer kontrollerbart. Man löser ett problem åt gången. För oftast vill man ju då, framförallt när det kommer ny teknik som AI och blockchain och VR, alla, då vill man göra grandiosa grejer. Vi vill ha VR-spel som överträffar verkligheten och sådana saker. Men första steget är kanske just att man gör något litet och kontrollerat, och sen adderar man en lösning på en lösning på en lösning, och då har man löst ett större problem, och då har du en helt annan kontroll på utvecklingen. Jag tror att de flesta utav effekterna kommer hamna uppe vid plustecknet. Jag är som sagt optimistiskt inställd till mänsklighetens avsikt och ambitioner, och jag tror också att det mesta kommer att hamna uppe när det kommer till tekniken, för tekniken måste till för att vi ska då lösa sådana saker som fleet management med car sharing. Man använder det här idag exempelvis jättemycket på jordbruk för att minimera utsläppen. Det är ju ett område, och det har ju drivits mycket av ekonomiska incitament, att jordbruken är jättestora idag med väldigt liten personal, och då måste maskinerna använda tekniken. Så samtidigt som man kör över fältet så mäter den av och vet nästa gång när du kommer med konstdjuren hur mycket den ska köra ut vid vilket tillfälle, och det i sig har ju en positiv miljöeffekt därför att vi konstgör det på ett bättre sätt. Alltså det här är sånt som växer fram. Det kommer bli mycket av det, tror jag, hamnar uppe på plussidan. Men jag tror att det är bättre att lägga små bitar till pusslet än att försöka lägga de här enorma bitarna av grandiosa lösningarna. Sen så är det en annan sak som jag också funderade på när vi satt innan det här. Och det är att den bästa kilowattimmen och liten bensin är ju den som inte används. När man kommer just till optimering. Att väldigt mycket om det här handlar om en omställning och sådana saker. Men i många fall kan man kanske optimera bort behovet helt och hållet. Mm. Vilket är ännu bättre än att ställa om i vissa fall från en teknik till en annan. Mm. Och bara en sån sak som bilarna. Kan vi använda bilarna mer användbart än den här 5-procentiga nyttjandegraden, så är det en jätteförtjänst i produktionssteget. Utav bilar, för det är ändå där som en stor del av utsläppen kommer. Kan vi använda batterierna bättre och mer effektivt? På liksom alltid från våra trädgårdsmaskiner till lastbilar, till vad det är för någonting, så finns det en enorm förtjänst.
Kul att du tar upp det, för kan ta batterier till exempel, elbilsbatterierna. Nu diskuterar man ju att de har en livslängd på 10. Det finns garantier på 10 år på vissa. Och ja, att de har kanske en 80% av ursprunglig kapacitet. Så de är långt ifrån slut då, kan man säga. Men någonstans där så börjar det bli svårt att upprätthålla den kvaliteten som behövs i en bil då. Nu diskuterar man att kunna använda de batterierna, ge dem ett liv till. Genom att kunna ha ett batterilager hemma. Den här Powerwall som Tesla har till exempel. Tanken de har där är ju att batterierna ska kunna gå från bilen till huset och sen så någonstans så kanske det inte funkar i huset heller, och då kanske det är återvinning som gäller, att man får börja om så att säga. Men det är ju, det finns mycket sånt på gång säkerligen. Ja, vill ni lägga till någonting mer? Jag tänkte också att vi skulle öppna upp för publiken här nu, ungefär nu. Så är det något ni vill lägga till så här långt på det vi har sagt?
Ja, alltså en annan väldigt positiv effekt som vi också kan se väldigt mycket av nu är ju också, vi har ju en möjlighet både med ökad digitalisering och sen också som har en implikation då på machine learning och AI i monitorering generellt och då mätning. Särskilt mätning, men lite att övervakning på några olika sätt av ekosystem. Och där har man ju väldigt många olika, till exempel det finns eBird som är en stor app till exempel för fågelskådare som då kan notera ner när de ser fåglar, vart de ser dem någonstans. Det finns andra appar som gör liknande saker för bara miljö, olika natur, liksom växter, olika typer av arter där man registrerar allting. Och det här gör ju att vi får en otroligt mycket bättre inblick i den här typen av egentligen liksom crowdsourced information, som i och för sig inte kanske då beroende på vem som äger appen kanske inte blir öppen data, men som ändå har en väldigt stor potential i att kunna se och fånga upp både positiva nyheter och negativa nyheter i artrikedom generellt. Och där har vi otroliga möjligheter, inte bara att stater eller företag sitter på en hel massa information, men att vi också kan koppla samman en hel massa olika personer överallt och därigenom faktiskt få en bättre blick på, liksom en bättre förståelse för vår egen värld.
Ja, jag vill slänga in en tanke till i resonemanget här som jag tycker är relevant när man pratar om AI och just klimat. Och det är just det här långsiktighetsperspektivet. Att det är trots allt mjukvara vi pratar om. Det som är häftigt med mjukvara är att den är uppdateringsbar. När Tesla går ut och säger att deras bil är framförallt mjukvara, så innebär det att den uppdateras stort sett varje natt när den står i garaget. Det innebär att den får nya funktioner när du kommer ut dagen efter. Det är inte så mycket en fråga om att du köpte en 2016 eller 2017 års modell, utan det här är något som är levande. Det här är jättehäftigt, därför det innebär att vi kan liksom ha nästa generations bil genom att man skickar in den, kör in den till Volvo och gör mjukvaruuppdatering. Kanske en mindre hårdvaruuppdatering för att kunna klara den nya mjukvaran. Men intelligensen är som sagt mjukvara, inte hårdvara. Och det är ju en jättepositiv effekt på just klimatet, att vi kan använda det längre. För det är ganska sällan att en bil kör slut, eller framförallt en lastbil kör slut på själva lastbilen, utan det är andra komponenter som gör att man sen behöver köpa en ny. Så överhuvudtaget när vi flyttar in i ett mer mjukvarubaserat samhälle, så innebär det att saker och ting får en helt annan livscykel och en helt annan livslängd som gör att de kan vara intelligenta även om de är gamla.
Ja, stort tack. Okej, okay. Jag tänkte nu är det hög tid att höra lite från publiken här också. Och jag tror att vi gör så att jag räcker över den här improviserade micken, telefonen här. Några tankar, frågor?
Hej, tack för en intressant diskussion. Svein Lister heter jag, kommer från Fleck Group, företag i stan som håller på med ventilation. Så vi är naturligtvis intresserade av både klimat och AI i olika sammanhang. Jag tycker att just den här parallellen till läkemedel tycker jag var ganska intressant. För när ni då är inne på att till och med företagen själva har de här algoritmerna som man skyddar väldigt hårt och kanske inte ens själva förstår i alla sammanhang, så ligger liksom parallellen till läkemedel ganska så nära. Och risken att vi hamnar liksom i en AI-nevrosedynskandal kan ju liksom uppstå när som helst. Men hur ska man få till den här kontrollen? För dels så kan det ju vara att företagen själva inte förstår algoritmerna, men det är också så att man, alltså den mänskliga faktorn, eller man väljer att fuska jättetydligt med biltillverkarna redan nu, som om man mäts på en sak så ser man till att man fifflar med siffrorna snarare än att man, alltså man påverkar datat snarare än vad man påverkar själva resultatet liksom. Och jag är tveksam till att kompetensen för att upprätta de här kontrollfunktionerna finns idag. Så hur kommer vi dit? Finns det några sådana tankar?
Jag tänkte lite på när du sa det, jag tvekade på att kompetensen finns där. Jag tänkte lite grann på, det finns en väldigt berömd bok inom startup-kretsar som heter The Lean Startup, som är skriven av Eric Ries. Om man säger så, lite av tanken kring den, och det här är ju för nu är machine learning och sånt där, mycket av det som är väldigt intressant händer ju faktiskt på entreprenörsföretag eller småföretag. Och där är det ju lite den här metodiken som man gör, är ju det här fail fast. Och det är lite quick and dirty liksom när man börjar med att göra det. Och jag tror att det som du säger, det är nog egentligen helt möjligt en tidsfråga innan vi hamnar i någon större skandal. Om vi inte redan haft ett antal sådana skandaler, vilket man skulle kunna argumentera. Men jag tror att alltså, mycket av det här är till att börja med så är det, handlar det om att få upp frågan på tapeten. Att det här måste vara någonting som vi faktiskt för fram. Det måste vara en publik dialog. Det finns redan liknande dialoger i, skulle jag säga, inom teknikindustrin. Men först och främst så måste det byggas upp kompetens. Och det är egentligen, det är väl, om man säger så, hela samhällets ansvar på något sätt. Men väldigt mycket teknikföretagen, särskilt de större företagen som Google och liknande, de gör ju redan nu väldigt mycket för utbildning inom nya tekniker. Och där tror jag även de har ett väldigt stort ansvar, just det att visa vägen i hur ser vi till att vi inte har oanade konsekvenser. Hur lägger vi upp processer för att faktiskt gå igenom och se till att vi inte diskriminerar utan att vi menar det. Utan att vi bygger algoritmer som gör saker som vi inte alls ville göra. Till syvende och sist tror jag inte att man kan helt bygga någonting som är helt till 100% säkert. Vi har inte ens bilar som är 100% säkra, och de har ändå funnits i över 100 år. Men man kan i alla fall bygga bort de liksom dummaste felen och sätta dit säkerhetsbälten.
Och ibland är det rätt bra att bygga in lite tröghet i systemet. Och det är ju ofta myndigheter ganska bra på, och det är kanske där som det är där de ska komma in och spela sin roll. Jag tror det här bygger väldigt mycket på krav. Det är också så här att all AI bygger ju inte på algoritmer som är svart magi, som är obegripliga. Vissa saker är i högsta grad begripliga. Och då får man kanske ställa krav på vad man använder för olika syften. Och att man kan exempelvis, att man har en bevisbörda om det ska användas för vissa saker, att du också kan påvisa vad som ligger till grund för det. Att det finns någon oberoende part som är kvalificerande i just det sammanhanget. Jag tror att det är nog en ganska rimlig bild att vi kommer ha det inbyggt i det hela. Förhoppningsvis ska det inte ske för stora grejer om vi tar fel på en chihuahua och en blueberry muffin. Men som sagt, det finns andra områden där det här kan ha en mycket större konsekvens. Så jag är övertygad om att det kommer komma krav. Sen är det så att all ny teknik är lite skrämmande. tills vi förstår det. Jag tror ju att del i det här är också att man skapar en mer allmän kunskap om det. Att det inte bara blir just en science fiction-term med AI, utan att man förstår lite grann mer vad det är och just de här utmaningarna. Där tycker jag tillbaka till Max Tegmark som jag pratade om innan, som gör ett jättebra jobb i att då blåsa upp att det här är inte bara möjlighet, det finns hot med det också. Jag tror att jag och många andra tycker att de är lite överdrivna, men det är också ett jäkligt bra sätt att få uppmärksamhet kring det och få igång dialogen så att gemene man också kommer in lite grann i de här tankarna och blir lite grann här kritiska konsumenter och inte bara köper gladhågset att ja, men det här tar jag, tar två. Utan att vi alla är liksom med och ställer krav och ställer rätt frågor.
Mm. Nu var det fler frågor. Ja. Nu ska vi göra så här. Ja, jag heter Andreas, jag jobbar som gymnasielärare och undervisar i lite datakurser och sådär. Jag tänkte på just utmaningen inför framtiden och att det finns många ungdomar också som tänker på framtiden och sådär. Vad ser ni är liksom, vad behöver man tänka på som ung idag för att liksom vara med och förstå det som händer? Man kan ju se det som att en del begriper väldigt mycket väl vad som håller på att hända och vad som kan hända och införstådda med det. Och sen kanske det finns en del som inte riktigt förstår vad som händer. Vad ska man tänka på som ung idag för att liksom vara med på tåget och kunna påverka det här i rätt riktning, en positiv riktning? Det undrar jag.
Jag är minst bekymrad över ungdomarna. Därför att det är alltid liksom där som utvecklingen sker och man är mycket mer mottaglig. Man lägger 90% av sin vakna tid på att försöka vara rätt. Det är när man skiter i det som man börjar missa liksom vad som händer i världen. Och står där och undrar, vad är Fortnite för någonting? Så jag är inte så bekymrad över ungdomarna. Jag kommer ihåg, jag hade en jättesvårt med omställningen när vi började plocka in de första millennials som vi anställde. Som då hade ett helt annat synsätt på saker och ting och bara stövlade rätt in på mitt kontor och sa, har du tid? Och jag hade inte så mycket val om jag redan stod inne i kontoret. Att man har en annan attityd, tar för sig. Liksom. Det brukar vara rätt självreglerande. Sen jag tror det är mycket större omställning för en mycket större grupp människor som då är ovanför ungdomarna. Att det här kommer påverka alla. Och man kanske inte är riktigt lika formbar. Men man har ett rätt långt liv framför sig fortfarande som kommer påverkas av den här nya tekniken. Och vi måste ställa om ganska snabbt just av det här skälet. Av miljöskäl måste vi ställa om väldigt snabbt. Och då innebär det att det kommer påverka oss alla i alla de här ålderskategorierna. Jag har en kompis som vi satt efter ett par öl och diskuterade just det här. Vad ska man rekommendera sina barn att bli? Min äldsta är 10 år och jag har ingen aning. Utan jag tror det handlar väldigt mycket om att just vara mottaglig och lyhörd. Det finns vissa saker som maskinerna är sämre på. Men så sent som för några år sedan så sa vi att de inte var vidare bra på att fatta generella beslut. Och de blir bättre och bättre på just det att göra en oberoende analys. De har blivit jättebra på det med just maskininlärning. Så de äter in mer och mer på de olika områdena. Men de är fortfarande ganska dåliga på att interagera med andra människor och lite sådana saker. Jag tror det är viktigt att hitta de här grundbitarna i på vad människan är starkare. Men de kommer växa upp i en helt annan verklighet vad det gäller arbetsmiljö och vilken typ av arbeten och hur tekniken påverkar och alla sådana saker.
Jag är lite med på vad Jonas här säger också. För jag tror att det finns ju en stor risk i och med både ökad digitalisering också när man kommer in i det här möjliga faktum att jobb kommer att försvinna och liknande och sådana saker. Man hamnar i en kategori där det finns de som förstår och det finns de som inte, eller de som är med och de som inte är med, rättare sagt. Sen tror inte jag att de yngsta kanske kommer vara de som har störst problem där. Därför att jag tror att det är svårare, både för att de har mycket av det här enligt en studie av Internetstiftelsen, så är de som är bäst på källkritik bland annat. Och det är de som absolut mest använder digitala verktyg överhuvudtaget just nu. Men det som är, tror jag, svårast är de som är lite däremellan, som växte upp i den här långsammare takten av utveckling. Därför jag tror att det som kommer bli den absolut största skillnaden är att du kommer aldrig vara en enda sak från liksom början av ditt liv till slutet av ditt liv. Du, liksom, det hjälper inte om du har utbildat dig till ingenjör. Du kommer inte vara ingenjör inom en enda sak. Men det tror jag aldrig kommer hända igen om vi inte liksom hamnar i någonting post-matrix, liksom att vi alla kommer i en ny värld eller någonting. Utan jag tror helt enkelt det är så att vi måste vänja oss vid det, vid att utbilda oss igen och igen och igen. Du kommer aldrig kunna stå still, du kommer aldrig kunna vara nöjd med att bara jag vet vad jag gör, nu har jag gått klart min utbildning, that's it. Det kommer inte hända längre.
Vi hade en diskussion om detta på tåget också. En sak som jag kom in på det alldeles strax också, jag tänkte som en avslutning på det hela, men om man tänker sig ett samhälle, om vi zoomar ut lite grann här nu, ett framtida samhälle som börjar ta till sig det här, vi börjar jobba med effektivisera våra system och både energi och transporter och sådant. Det innebär till exempel, om man tänker, hur blir det att leva i ett sådant samhälle? Ett par saker kan man ju se då, till exempel. Det är en författare som heter Jeremy Rifkin som har skrivit bra böcker om det här. Och han säger bland annat att du kan ha egen el hemma. Istället för att betala en elräkning så får du pengar. Och det finns redan företag som låter dig få pengar varje månad om de får lov att lägga solceller på ditt tak. Det är en affärsmodell som finns till exempel. Ja, och sen så kanske du kanske inte behöver gå till doktorn. Du har doktorn på någon app. Inte varje gång, men ibland. Och så kan minska kostnaden där också. Du kan ta en del kurser på distans och så här och så vidare. Och transporterna, det kanske kommer en självkörande elbil och hämtar dig. Och du behöver inte ha den parkerad 95% av tiden. Och du behöver inte äga de 95% heller. Och så vidare. Så att många saker pekar på att vi i framtiden kanske inte behöver lika mycket pengar för att klara oss. Och då, det är på plussidan. Men på minussidan så har vi ju det här att vi kanske blir svårare att få tag på ett vanligt jobb, så att säga. Det är mycket automatisering, många enkla jobb som försvinner. Så då kan det ju i bästa fall vara så att de här sakerna, de hjälper varandra då. Så att, men det som är frågan är ju då, hur kan vi dela på det här? Om vi nu har ett mindre behov av att lägga ner arbetstid för att kunna producera samma sak, då är ju snarare frågan, hur delar vi på den här gemensamma positiva effekten till samhället? För det är ju inte så bra om vissa jobbar ihjäl sig och andra inte jobbar alls, så att säga. Så den typen av frågor kan man också fundera på inför framtiden nu. Ja, så det var en liten reflektion kring det, men jag tänkte, ja?
Jag har bara en snabb kommentar på det, för jag tror att det du egentligen säger är att ska man ge något råd till kommande generationer så är det, se till att skaffa dig en fritid. Vi kommer få mer fritid. Jag tror att när man jobbade 7 dagar i veckan eller 6 dagar i veckan, 11 timmar om dygnet, så tyckte man det var helt obegripligt. Man skulle gå ner på 5 dagar i veckan och jobba 8 timmar om dagen. Och nu har vi gjort det till att det här är självklarhet. Det är så man jobbar. Man jobbar 40 timmar i veckan. Men vem har sagt det? Jag menar, om vi tittar framåt så kommer det bli att det är en helt annan typ utav anställningar.
Om vi tittar bakåt, hur mycket jobbar de på jägarsinåldern?
Ja, och om vi då kan producera, om vi kan producera 2000% mer med en femtedel av resurserna, så producerar vi det mycket snabbare. Det kommer bli tid över att göra annat. Så bli duktig på att ha fritid, det tror jag är en faktor i det hela. Och det är inget fel med det, men sen är det ju som så att jobb, det håller oss borta från att göra dumheter och det är självuppfyllande och allting sådant. Man måste hitta en balans i det hela, och vi ska nog inte dra igång diskussion om medborgarlöner här, för då får vi ta en timme till, men det kommer att ske stora förändringar, och tekniken är liksom en bidragande faktor som kommer hjälpa, men den kommer också accelerera vissa områden så att det går så fruktansvärt fort så att det blir svårt att hänga med.
Men sen också som en liten snabb igen, kommentar på det, så är det ju också så att jag menar, den här diskussionen om alla jobb som kommer att försvinna, den fanns också på liksom i när industrialismen började. Mm. Och vad ska vi nu göra med alla de här personerna? Men det blev ju så till slut att det kommer nya jobb och det blev lite smärtsamt. Men jag tror att vi måste egentligen luckra upp våran idé också. Vad är ett jobb? Alltså det här med att vi hade en hobby och vi har ett arbetsliv. Det är egentligen en ganska modern påfund det också. Egentligen en hobby, jag menar, om du tycker om att blogga på fritiden. Nu för tiden så kan du få betalt för att blogga också. Och jag tror att egentligen så börjar vi komma in i en tidsålder där vi kommer att göra saker som vi faktiskt tycker om att göra. Inte bara liksom så här att vi går till kontor och vi sitter och knackar nummer hela dagen, utan vi faktiskt kommer att skapa fler olika saker. Vi kommer att skapa nya jobbtillfällen också. Även om det definitivt kan bli arbetslöshet. Som jag tror det finns två olika scenarier där, men vi ska inte vara helt säkra på det ena eller det andra.
På tal om det där att vi kommer ha mer fritid. När sociala medier som till exempel YouTube och Facebook har algoritmer som gör att man konsumerar mer av det, så tänker jag att det kan bli ett problem om man sitter på det alldeles för mycket. Facebook-depression är ju en term som är relativt ny då. Men jag tror det är en utmaning vi måste tackla på något sätt.
Väldigt bra. Nej, men jag kan bara hålla med. Det är väl, man pratar ju också att det finns ett demokratiskt problem i de här algoritmerna ibland. Att echo chambers pratas det ju om, att man får mer av den typ av information man brukar söka, och det blir mer och mer att man går mer och mer i den riktningen man brukar söka, och andra de går i en annan riktning, och till slut så lever vi i helt olika verkligheter och förstår varandra inte alls. Det är ju en ganska ny företeelse också. Ja.
Nej,
vad andades?
Ja, vad andades.
Ja. Det var några frågor till. Det börjar bli dags att runda av. Men kan kanske ta någon fråga till. Se. Ja.
Jo, jag har pratat mycket om bilar och nyttjandegraden av dem. Och det är ju ganska många traditionella företag, och de producerar ju, de tar betalt per enhet. Och nu är ju då ska de omvandlas delvis till tjänsteföretag, antar jag då, i konkurrens med andra tjänsteföretag. Och bilbranschen har ju varit de som verkligen har kämpat emot en fossilfri, att vi ska kunna ha fordon utan fossila drivmedel och sånt. Kommer inte de kämpa emot i den här utvecklingen mer än vad de kommer liksom flytta framåt? Ja.
Ja och nej, tror jag. Ja, de har varit väldigt långsamma förändra sig. Å andra sidan så är de oljeföretagen, om man tittar på liksom en steg tillbaka till kedjan, så är oljeföretagen några av de som är absolut investerat mest i både förnybar energi och i biobränslen. Det är väldigt liten procent av deras liksom totala inkomst, men det är fortfarande väldigt, väldigt stort om man jämför med mycket annat. Så, och där ser man ju också att även när det gäller biltjänster, så Sunfleet, som är en av de få i alla fall i Stockholm som finns kvar nu, de andra har, de flesta har kollapsat på något sätt, är sponsrad av Volvo. Så jag tror på sätt och vis också att även om bilföretagen och de allra flesta andra stora industrier är väldigt långsamma på förändring, så ser de också den förändringen komma relativt snabbt.
Jag skulle säga att det är inte deras uppgift att gå i bräschen. Även om hade de gjort det, så hade de kunnat driva förändringen mycket snabbare. Utan de är de som följer efter. Det är där som Tesla framförallt har gjort ett jättebra jobb att komma in och vara en disruptor och ställa om spelreglerna så att de är tvingade att följa efter. Sen när det väl händer så har de ofta gjort jättemycket av arbetet i bakgrunden. Jag är väldigt imponerad av, nu när jag har haft privilegiet att jobba med många olika stora svenska produktföretag, över hur långt de har kommit. Och jag kan rekommendera en intervju med Henrik Gren, tror ni, som är Volvo Cars designchef eller utvecklingschef, som går igenom just mycket av den omställningen de gör. Den är enorm. Sen behöver inte alla bli tjänsteföretag, framförallt inte över en natt, men däremot så värdesätter vi andra saker mer än kanske bara just den här fysiska prylen vi får i knät när vi går ifrån affären, vilket gör att många kommer behöva ställa om mer eller mindre.
Tack, nu ska vi se sista frågan.
Ja, hejsan. Filip heter jag, studerar teknik år 3 just nu på gymnasiet. Och en grej som jag har lagt märke till är att väldigt många i samhället är rädda för begreppet AI. Just för, på grund av att de inte förstår det så mycket och inte vet vad det innebär. Vad tycker ni är det bästa sättet att gå tillväga för att inte bara göra folk orädda om begreppet, men också få upp kunskaperna och kanske till och med få dem intresserade av begreppet för att driva det ytterligare framåt?
Alltså, det är lite, jag förstår precis vad du menar. Å andra sidan, så, som en som har jobbat med AI, om, det, om man vill ha den bästa party liksom line man kan ha är att gå in och säga att jag jobbar med AI. Alla bara, så det är lite tvådelat där. Men jag tror, som du säger, jag tror att mycket av problemet är att man inte förstår vad det är. Och det har ju, jag tror det är lite felet med att man sitter egentligen, att man sitter och pratar om AI. Därför det är för vagt som begrepp. Det är lite som att sitta och prata om hållbar utveckling, sanning att säga också. Det blir väldigt, väldigt vagt som begrepp, därför det är så pass stort. Utan det handlar ju, jag tror att mycket om det, av det handlar helt enkelt om att förklara vad är det här gör. Så om vi till exempel sitter och pratar om AI i fallet Amazon, så sitter de och använder AI för att säga att okej, men du köpte det här, men det här kanske också är någonting du liksom skulle tycka om att köpa, så att du slipper sitta och söka igenom saker precis hela tiden. Så med andra ord, ja, det är en effektivisering av det här och det här. Och jag tror att mycket av problematiken blir att många, både på politikernivå och på mycket på journalistnivå också tyvärr, har inte en vidare detaljerad kunskap om hur machine learning faktiskt fungerar. Jag tror att mycket av det måste komma lite på sätt och vis, både från teknikföretagen själva, förklara vad är det vår teknik faktiskt gör. Och inte bara köra med buzzwords för att få in investerare. Men sen också för beslutsfattare och opinionsdrivare att faktiskt förstå vad de pratar om också.
Väldigt kort.
Tjata. Det tar tid och sen helt plötsligt så brister dammluckorna. Jag brukar säga att alla vill hänga med Zlatan. Och det ser man om man tittar på Almedalen, att helt plötsligt så är hållbarhet det vanligaste ordet i rubrikerna på seminarierna. Det näst mest använda ordet i år var AI. Förra året var det digital transformation. Och då blir det att ingen kan ignorera det, utan måste liksom, jag vill hänga med de andra. Jag vill vara med, jag vill inte hänga, bli efter. Och det är enda sättet att få det hända. Det här är en typisk sån här exponentiell sak, att det händer ingenting och det händer ingenting och sen händer allting. Och vi befinner oss där just nu, och jag tror att det är tjata, och den här typen av grejer är jättebra. Sätta det i en kontext.
Ja, och egentligen så är inte mycket tid kvar. Ni ligger redan på övertid, men bara avslutning. Ni har alltså lyssnat på Omställningsakademin, och vi tittar ju då på hur man kan ställa om samhället. Och idag har vi tittat på AI och digitalisering och lite brett, så att säga. Vi får sätta en punkt där helt enkelt. Vi har sett en del spännande lösningar som kan komma. Vi har sett en del hot, och vi hoppas att vi kan ta oss an dem framöver här. Stort tack till panelen, och stort tack.